Jag säger hej och välkommen till avsnitt 59 utav Modiga människor. Som vanligt och så vill jag verkligen tacka alla som stöttar kanalen. Och jag är jätteglad och det är helt fantastiskt faktiskt att se hur den växer. Jag vill också säga att jag får ju massor av mejl och jag gör vad jag kan för att hinna med och beta av, men jag hinner inte alltid. Sen vill jag bara påminna om att gå in och prenumerera på även YouTube-kanalen Modiga människor. Men också säga att det går jättebra att bidra med gåvor och donationer till kanalen. Och Swish-nummer och PayPal-information hittar du i länken. Och som sagt, stort, stort tack verkligen till er som redan har gett gåvor. Men nu så vill jag rikta all uppmärksamhet till huvudpersonen denna afton, den supermodiga distriktsläkaren Hanna Åsberg.
Välkommen. Tack så mycket. Välkommen. Tack så mycket.
Mm. Ja, det är jättefint. Och du är ju med från Gotland på din sista, vad kan man säga, turnévecka. Eller hur?
Precis, jag la in en extra turné här via Gotland, Värmland, Halland. Så att jag sitter här i en lägenhet utanför Visby. Har kört ett möte i Visby idag. Mm. Och två möten igår, ett i Hemse och ett i Slite. Mm. Så att imorgon tar vi färjan tillbaka till fastlandet och sen så fortsätter vi vår lilla extra turné där, därifrån.
Jag tycker det är så häftigt att du gör det, verkligen. Och det är ju Bota Sverige som du är. Det är du och Glenn Dormer, om jag uttalar rätt, hoppas jag. Som är ute på eran... Ja, precis. Bota Sverige. Visst är det så den heter?
Ja, precis. Bota Sverige är en informell grupp av hälso- och sjukvårdspersonal. Det är inte bara jag och Glenn som ingår där, utan vi är några fler läkare. Ett par sjuksköterskor, ett par psykologer och en biomedicinsk analytiker. Det här är fortfarande en ganska lös konstellation, eller vad man ska säga. Det har kommit och gått lite människor också. Mm. Men vi har haft olika aktiviteter, men en aktivitet vi har haft då, det är att vi har turnerat runt Sverige och då är det Glenn Dormer och jag som har turnerat. Så att vi har varit de två som har synts mest offentligt, kan man säga då. Mm.
Ja, och jag... har du lust bara att berätta lite bakgrunden till hur det här kom till, tänker jag?
Ja, det här har varit en snöbollseffekt. Det har gått väldigt fort och jag tänkte mig inte själv att det här skulle bli så stort heller kanske. Det började med att jag satt i bastun. Jag gillar att basta då, det är ett av mina intressen. Mm. För att jag tycker det är väldigt avkopplande. Men jag satt i alla fall i en bastu en kväll i februari, mars någon gång i år. Och så fick jag en idé så här. Så kom det en idé att jag skulle skriva ett brev. Och skicka det till alla Sveriges regioner och myndigheter. Flera myndigheter då. Och att jag skulle ställa det personligen med namn, titel och organisation. Att jag skulle skicka till varje person i regionstyrelsen och varje person i ledningsgrupperna för de här myndigheterna. Så att den idén fick jag där i februari, mars. Och sen har jag haft en del i mitt privatliv som har tagit mycket energi fram till sommaren, kan man säga. Men jag tog tag i det här på allvar under senvåren. Och då gick vi ihop en grupp och hjälpte oss åt att skriva det här brevet. Och vi la till en referenslista. Och sen så skickade vi ut det brevet då i början på juli. Och när vi började diskutera det här brevet och hur vi skulle göra, då var det andra personer som kom med idén att vi skulle köra en presskonferens i samband med att vi skickade ut brevet. Så då la vi in en presskonferens i schemat. Så körde vi presskonferens och då var det Glenn Dormer och jag som höll presskonferensen den 23 juni 2021 utanför Folkhälsomyndigheten i Solna. Och sen så efter presskonferensen så gick Glenn och jag ner till Folkhälsomyndigheten och lämnade in den här förkortade versionen av brevet. Mm. Personligen till generaldirektören. Och sen i början av juli så gjorde vi det här stora brevet skickat med den här längre versionen av brevet med referenslista. Och då gjorde vi som min ursprungliga idé som kom från februari-mars då, att vi Att jag skickade, det var jag som skötte själva utskicket, men vi hjälptes ju åt att skriva brevet och sådär. Och sen så skickade jag ut det till, totalt blev det 660 personer som fick det här brevet. Och sen efter det kom vi på idén att vi skulle turnera runt Sverige. Så att allting har gått väldigt fort och det har planerats med kort varsel också. Så turnén var inte min idé heller från början, men det har liksom byggt på sig. Så tänkte jag, men det kan jag också göra, jag kan hjälpa till och åka och turnera och träffa folk på gatan. Det är bra att prata med folk och försöka väcka eftertanke. Mm. Så att det lagts till den ena grejen efter den andra, och efter att det var ju så att Glenn var i södra mellersta Sverige och turnerade i 2-3 veckor. Mm. Och sen turnerade jag 3 veckor genom Norrland, och sen kom jag hem efter den Norrlandsturnén. Och så är det en kvinna här på Gotland som har ringt mig flera gånger. Snälla, kom till Gotland och kör möten här och sådär. Mm. Och vi hjälper till att samla in pengar om det behövs. Och så sa jag så här, det är inte pengar det handlar om just nu, utan det handlar om tiden. Och att jag ska orka och ha tid i mitt schema. Men jag kom hem efter den här Norrlandsturnén och vilade upp mig. Och så smälte jag in trycken. Och sen bestämde jag mig för att köra en extra turné via Gotland också. Så jag tittade på kartan över Sverige, och så såg jag så här, vilka landskap är det som Glenn eller jag inte har varit i, som inte har täckt. Ja, det är Gotland, Halland och Värmland, och då lägger jag in dem på en extra turné. Mm. Så var det.
Mm. Ja, men det är ju
det ena har byggt på efter det andra med kort varsel, kan man säga.
Mm. Ja, men jag menar, det kräver ju ett enormt personligt engagemang att göra det.
Ja, ja, ja. Ja, det är, allt det här har ju varit arbetskrävande. Kan man ju lugnt säga. Mm. Mm. Men det, jag tycker det var värt det.
Mm. Ja, det, förlåt, bara, låter det bättre säga bara ut till publiken? Jag har fått, någon har skrivit att inte jag hörs så bra. Det brukar aldrig vara fallet. Jag brukar alltid höras bättre. Så att, ja, men jag bara tänker tillbaka. Så här, när förstod du, Hanna, att saker och ting inte riktigt stod rätt till i hela den här liksom debatten som det här faktiskt handlar om?
Man kan säga så här att jag vill veta om, vad ska man säga, hur ska jag uttrycka det, vissa demokratiska problem i våra samhällen, att våra demokratier inte är så demokratiska egentligen. Och att det finns en hel del marknadskrafter som styr olika saker. Det har jag vetat om sedan 2015. Mm. Sen har jag haft så mycket annat i mitt liv så att jag inte hunnit fördjupa mig så mycket i det. Och sen så har jag en bakgrund av att organisera mig, eller att engagera mig i andra organisationer. Så att jag också en del erfarenhet av att träffa sjukvårdspolitiker till exempel. Och jag vet hur sjukvårdsorganisationer fungerar i Sverige. Jag känner en del personer också på vissa positioner. Till exempel Sveriges läkarförbund som jag har jobbat med tidigare. Mm. Så att jag vet en del av de här, till exempel att politiker ofta har väldigt dålig kompetens för att bedöma medicinsk forskning. Och jag vet också att läkemedelsindustrin har starka ekonomiska intressen. Och det tror jag de flesta läkare vet egentligen. Mm. Att det förhåller sig på det sättet. Mm. Sen när det här med covid-19 började och så fort man började prata om ett vaccin och så, jag har inte varit motståndare till vacciner generellt sett, men så fort man började prata om det här vaccinet så tänkte jag att det här finns en risk för korruption och en risk för att det finns ohälsosamma kopplingar mellan politiker och läkemedelsindustrin. Men jag var ganska neutral från början. Jag tänkte jag håller en neutral inställning och så bevakar jag det här. Och så får jag se hur det utvecklas. Jag hade själv inte bestämt om jag hade tänkt att ta det här så kallade vaccinet eller inte då i början. Utan jag tänkte jag bevakar och så läser jag på och så får jag se hur jag gör för min personliga del. Så det var våren då, 2020. Och sen hade jag som sagt en massa annat i mitt privatliv som tog tid och energi. Så jag följde inte det här så väldigt noga. Men jag läste i början då att det stod på WHOs hemsida att man skulle inte köra ett snabbspår med det här vaccinet för att man hade lärt sig av pandemrixvaccinet på svininfluensa där man körde ett snabbspår och sen blev det skador och barn och ungdomar fick narkolepsi och sådär. Så man hade lärt sig av det, man skulle inte köra ett snabbspår med det här vaccinet. Så tänkte jag, men det är väl bra, det behövs långtidsstudier och så. Och sen var det under senhösten. Jag förstod redan på våren, sommaren förra året, 2020, då, att vår ekonomi kunde krascha av det här. Att det kunde få väldigt betydande samhällskonsekvenser. Mycket mer än vad kanske de flesta människor hade förstått då. Men sen på senhösten 2020 så fick jag en känsla. Jag tittade på nyheterna. Jag vet det här med massmedia också, att det är ett fåtal mediebolag som äger de flesta tidningar och tv-kanaler. Så att det blir ofta en enkelriktad nyhetsrapportering. Men då på senhösten 2020 så var det ett uttalande från dåvarande president Trump om vaccinet. Och sen så kom det ett uttalande från Kina. Jag kommer inte ihåg vem som uttalade sig, men det kom dagen efter. Och den här retoriken var så tydlig för mig att här är det... Nu har läkemedelsindustrin påverkat politiken för mycket. Eller tvärtom, det har blivit en politisk fråga med det här vaccinet. Och det är väldigt farligt när det blir det. Att det är politiker som börjar fatta medicinska beslut. När det är forskare och läkare som ska stå för den delen. Så att det var en varningsklocka för mig. Och det var i november, tror jag, 2020. Och då började jag gräva djupare i det här och började söka mer information på nätet. Och hittade ganska snabbt att läkare och forskare blev censurerade. Jag såg det själv hända med mina egna ögon. Att jag tittade på ett klipp på YouTube ena dagen som jag tyckte var sakligt och sansat. Kring det här med grundlagen, att man gör överträdelser i grundlagen och riskerna med det här, att det är en annan medicinsk teknik med de här injektionerna och så, som biverkningstiden av det. Och sen en eller två dagar senare så ser jag att det här klippet är bortplockat från YouTube. Och där, det var också en varningsklocka för mig att här är någonting väldigt konstigt som pågår, för det trodde jag aldrig att jag skulle uppleva i min läkarkarriär, att man censurerar en medicinsk debatt. Det är en väldigt viktig grundläggande princip i medicinsk forskning att man kan ha en nyanserad saklig debatt. Sen när jag fortsatt att gräva det här och fördjupa mig och suttit i videomöten och nätverkat med diverse människor. Men sen är det först nu då i sommar som jag har blivit mer offentlig här, om man ska säga.
Ja, och det precis, jag följer upp det spåret direkt, för det pratades ju vi pratades vid här om dagen, och då pratade vi om det här med att bli offentlig, och ja, och du kände lite att alltså, jag har inte riktigt valt det här, det har bara blivit så här.
Ja, lite grann. Jag har inget problem med att vara offentlig för sig. Jag har absolut inget problem att prata inför folk. Jag har ju viss vana av det från mina tidigare uppdrag också. Jag har ju viss vana att jobba med journalister och opinionsbildning och synas på nätet och sådär. Och det har jag ju nytta av det nu, att jag har den erfarenheten i bakgrunden. Så. Men jag är inte en person som strävar efter att stå i centrum. Jag har absolut inget personligt behov av att synas offentligt eller att bli en offentlig person. Det är inte alls det viktiga för mig, utan jag kände bara att jag måste göra det här. Det här är så pass viktigt, och det här handlar om människors liv och hälsa, och det är så starka krafter det här, och så mycket korruption i det här, så att jag kan inte stå för det här personligen, varken som läkare eller som medmänniska. Jag kan inte bara sitta och se på när det här händer, utan jag måste försöka göra någonting i alla fall. Och att åtminstone finns dokumenterat. Sen vet inte jag hur mycket det går att påverka, det är så starka krafter bakom det här på något sätt, men jag vill i alla fall att det ska finnas dokumenterat, det ska finnas brev och det ska vara diariefört. Och mina möten som jag har kört, de finns inspelade, och vår presskonferens finns inspelad.
Ja, men jag tänker, första gången jag träffade dig fysiskt, det var ju utanför Folkhälsomyndigheten där i Solna. Och det var väl... och jag tänkte ju då att det kanske borde finnas... åtminstone några andra reportrar än de som jag springer på mest. Men det fanns ju inte en enda från den här vanliga mainstream media där. Det fanns mycket poliser. Och jag blev också förvånad att det inte var en större uppslutning. Men man väljer ju ändå framhålla det här som någonting väldigt tokigt. Vad som var där och lyssna. Jag menar, jag hörde hur kloka och hur bra ni var. och samlade och liksom välinformerade och grundade.
Ja, men det är det som präglar hela det här, att det är väldigt svårt att komma fram i public service media och även i Läkartidningen och Dagens Medicin. Nu tycker jag väl kanske att Dagens Medicin verkar öppna upp lite mer. Men Läkartidningen, det är bara locket på. Det är totalt tystnad därifrån. Vi hade ju bjudit in dem till presskonferensen. Alla mainstreammedia och Dagens Medicin, Dagens Samhälle, Dagens Industri, Läkartidningen och så vidare. Mm. Men det är alternativmedia som dyker upp. Det är de som är intresserade. Nu på Norrlandsturnén och den här extraturnén har faktiskt fått lite uppmärksamhet i lokalmedia i alla fall. Och det är åtminstone en liten öppning. Sen är det fortfarande vinklad, tycker jag, vinklad debatt. Men det är kanske ett steg framåt i alla fall.
Ja, men jag menar, det är jättebra att de dyker upp. Men får jag fråga, har ni haft mycket poliser på besök även runt på själva liksom turnén?
Det har varit poliser på några av våra möten. Oftast åker de förbi och kollar läget och sen blir det ingenting mer än det. Det har varit två möten av mina möten då, så har det varit i Umeå och i Uppsala, så har det stått polis på plats. I Uppsala fick de avbryta, de fick ett blåljuslarm så att de åkte efter ett tag. I Umeå stod de på plats hela tiden.
Okej. Okay. Det är intressant. Jag tänker så här, vad kan två läkare på turné så? Bara för hot.
Ja. Sen tycker jag i och för sig att det känns tryggt ibland. Som i Umeå, jag tyckte det var ganska tryggt. Då kom polisen fram till mig innan mötet började. Och pratade med mig. Han var väldigt trevlig. Vi hade ett bra samtal och sådär. Han frågade mig lite hur det var på mötena innan. Om det kan bli stökigt eller att någon kan bli arg eller sådär. Och sen så stod han och lyssnade på hela mötet. Och det kändes ganska tryggt att han var där. Kanske lite för min skull också faktiskt. Men det har aldrig blivit bråk. Det har hänt att någon har blivit arg eller hånat och så. Men det har aldrig blivit bråk. Jag har aldrig känt mig hotad på mötena hittills i alla fall.
Ja, men när du säger så tänker jag. Det är ju så jag tänker att polisen ska vara. Som någonting tryggt. Men i flera av de här sammanhangen så har jag inte upplevt det. Utan jag har ju, det känns som att polisen har varit där på annat uppdrag. Men hur var det i Gotland då? Eller på Gotland kanske man säger.
Polisen kom förbi vid mötet i Visby då. De sa att de skulle stå och lyssna hela tiden. Och Eddie då, som är min medhjälpare, sa att men ni får gärna stå och lyssna. Jag tycker det är jättebra att polisen står och lyssnar på den här informationen. De behöver också höra den, tycker jag. Men de gick faktiskt ganska snabbt, så det var ju lite synd då. Men det gick bra. I Hemsås lite igår såg vi ingen polis. Däremot var det en kvinna från Sveriges Radio, lokala Sveriges Radio, som kom till Hemsö igår. Men hon gick efter 10 minuter. Så att, ja.
Ja, men hur kan inte ni vara en fantastisk nyhet? Ja, men jag kan inte förstå.
Alltså, den kvinna som är statsvärd här som har hjälpt oss att planera möten här på Gotland. Hon har gjort ett jättejobb att försöka sprida inbjudan till mötena. Hon berättade att hon hade kontaktat lokaltidningen och ville sätta in en annons som en inbjudan till mötet. Hon fick inte sätta in annonsen i lokaltidningen. Så att det är en känslig fråga, kan man lugnt säga.
Ja, och jag tänker så här, om vi för din del tänker jag så här, vad är feedbacken liksom från kollegor? Jag menar, om man läser media, vad folk säger och hur folk uttrycker sig, så min upplevelse i alla fall att det talas ganska nedsättande om de här foliehattsläkarna. Det är tråkigt att det är bara det som kommer fram hela tiden. Men jag vet vilket jobb du gör och det är många, många, många fler med mig.
Ja, precis. Alltså jag har ju min vinklade bild av verkligheten. Jag väljer ju väldigt aktivt vad jag tar del av och inte tar del av för att behålla min egen energi, att jag ska må bra i det här. Men det är ju några läkare som har hört av sig till Bota Sverige som stödjer det här initiativet, som är på samma sida, och annan hälso- och sjukvårdspersonal också, ska jag säga. Och sen har jag träffat många andra människor under den här turnén då, till exempel, som är helt fantastiska människor som bara ger så mycket påfyllning. Sen är någon gammal kollega som hört av sig och varit orolig så här, att skrivit ett mejl att det är väldigt modigt av dig att göra det här, och jag tänker att du säkert gör det med en god intention och så. Men jag undrar om inte du har hamnat i fel sällskap nu, och har du sett den här översikten på ivermektin, och liksom så här, någon slags omtanke eller ja, så där. Så får jag svara på det att nej, jag bedömer att jag gör helt rätt sak just nu, men tack för omtanken. Sen är det väl många som tystar ner. Jag menar, det är någon läkare eller par läkare som har mejlat till Bota Sverige och verkligen varit helt emot det här och så. Skrivit ganska otrevligt ton, då får jag markera liksom när det blir för otrevligt. Sen det största problemet är väl att många bara är tysta och inte säger någonting. Eller man vet inte jag riktigt vad de tänker. Många av de här kanske tänker att det är foliehattsläkare eller någonting då. Det vet jag inte riktigt. Eller om de håller med i tystnad eller ja. Men för min del så spelar det inte så stor roll egentligen. Jag bryr mig faktiskt inte så mycket om det, vad andra tycker.
Nej. Och jag tänker att det är väl också väldigt sunt för att liksom, precis som du sa, för att den egna hälsan. För jag tänkt innan vi började här så har jag själv funderat jättemycket på idag så här, hur man faktiskt håller energin. Och det är ju inte att ta del av så mycket utav det där tråkiga där ute. Samtidigt som jag känner att det är en balansgång för att också förstå vad som faktiskt sker. Men du pratar också om den här tystnaden. Och nu försöker jag ju stänga av här. Och tystnaden är ju ganska kompakt, känner jag ibland. Alltså att saker och ting tystas ner. Och det finns ju någonting skrämmande i det också.
Absolut.
Så vad tänker, jag menar, du gör ju redan allt som står i din makt. Du gör så mycket. Och jag bara funderar så här, jag får ofta frågor så här, vad kan vi göra? Vad kan vi göra? Mer. Vad kan vi göra liksom? Och även om du skulle rekommendera folk, vad tänker du att andra kan göra?
Jag tänker att var och en måste ju själv bestämma vad de kan göra och vill göra och orka göra och så. Jag tänker just nu att det viktigaste är den personliga kontakten, det personliga samtalet, att mötas fysiskt också, inte bara bakom en skärm. Och det upplever jag mycket att de här mötena har gett på turnén. Sen skulle jag säga att de flesta som kommer på mötena är med människor som redan ser den här problematiken, som jag ser och du säkert ser också. Men det dyker ju upp någon ibland som bara råkar gå förbi och faktiskt stannar till och börjar lyssna, och man ser att det kanske sås ett frö någonstans. Men jag tänker generellt sett att det här personliga samtalet är viktigt, för det är så svårt att nå fram på annat sätt. Det är svårt att nå fram via massmedia, även om man skriver brev och sådär, så känns det som att många stänger av. Men sen till slut så är det så här, man kan ju bara göra det man kan göra, man kan inte. Det är en väldigt viktig grundläggande princip som jag utgår ifrån, är att jag kan ju bara ta ansvar för mig själv. Alla andra människor kan ju bara ta ansvar för sig själva. Så man kan aldrig tvinga någon annan människa till någonting, och du kan inte tvinga på några åsikter heller. Och går du på för hårt så går människor bara i försvar. Så att jag brukar börja lite försiktigt om jag träffar någon ny människa så där och jag vill börja prata om det. Då testar jag lite så här försiktigt och frågar lite grann hur det är och hur de tänker kring vad som händer i samhället, eller om de har tagit covid-injektionen eller inte och sådär. Då känner jag av ganska snabbt liksom vilken nivå de är på. Finns det en öppning att de är intresserade eller stänger de av? Sådär. Men mer än så kan man egentligen inte göra.
Nej, men det har du helt rätt i. Men jag tänker så, om vi går tillbaka till lite Jag tänker allt ifrån, och det dök upp som fråga här också. Jag har skrivit upp det, men hur, jag menar det som faktiskt framkommer dagligen, det är ju liksom den ökade spridningen av den här C-sjukdomen. Och det är fler som ligger på IVA än någonsin och folk är sjukare än någonsin. Och sen så tänker jag, så när man går in på Statistiska centralbyråns sida så stämmer ju inte de siffrorna. Och jag lyssnade ju på din intervju där på Sveb-TV. Och om jag inte hörde fel så nämner du någonting om att du brukar läsa varje vecka och följa det här hur många som har dött. På vad heter det? Ja. Efter injektionen när man gör anmälningar. Ja.
Biverkningsrapporter.
Biverkningsrapporter. Mm. Och så sa du att de hade plockat bort antalet döda. Minns jag fel nu?
Jag hittade igen det igen. Ja. För när jag satt och tittade innan Sveb-TV-intervjun så hittade jag inte de siffrorna. Jag vet inte om det tillfället var borta eller om jag bara missade det. Jag tyckte jag satt och tittade noggrant. Mm. Men jag har tittat nu igen innan helgen, så har jag förberett de siffrorna till mina möten nu. Mm. Som jag kör på Gotland nu. Och då hittar jag igen de siffrorna igen. Mm. Så att ja. Mm. Så att de finns där i alla fall.
Ja. Men är det mycket trolleri med siffror? Eller handlar det bara om att folk väljer att faktiskt inte läsa den här informationen? Man väljer att bara lyssna på media.
Det är sannolikt en kombination. Framförallt så tänker jag att folk väljer att lyssna på media och blir uppskrämda. Mm. Och så går de omkring i rädsla och sen är det väldigt svårt att ta in en annan typ av fakta. Och att när det här står, om det står om det i tidningen nästan varje dag, så blir det också en stor del av deras medvetande. Att det finns i medvetandet hela tiden. Mm. Och då finns det inte lika mycket plats för att tänka på andra saker. Människor dör ju andra sjukdomar hela tiden till exempel. Eller det händer en massa andra saker i samhället som kanske inte tidningen skriver så mycket om heller. Men då finns det inte det här utrymmet och faktiskt för deras skull gå in och läsa siffrorna. Så framförallt handlar det om det, men till viss del handlar det också om vilseledande information från våra myndigheter. Det är ju helt klart så.
Mm. Men ytterligare en sak, för det är ju en väldigt, väldigt fokus på att det är de ovaxade som ligger på IVA. Men sen så fick ju jag information här i veckan om att, och jag ville bara kolla med dig om det stämmer, det här att de första 21 dagarna så räknas man som ovaccinerad efter första dosen. Känner du till den informationen?
Jag har också läst det där bara ytligt, men jag har inte hunnit gräva i det där. Jag har fått den här frågan ofta, jag har fått kritik på det också, att Bota Sverige uttalar sig om att de här injektionerna inte skyddar mot smitta på samma sätt som traditionella vacciner och sådär. Men det här är en djungel när man börjar gräva i vad som egentligen stämmer och inte stämmer. Jag har inte riktigt kommit till någon slutsats än. Vilket skydd ger de här injektionerna egentligen mot smitta? Hur registrerar man data när de blir inlagda på sjukhus? Det här som du nämner också, när räknar man då som fullvaccinerade och inte fullvaccinerade så att säga? Det finns ju en hel del, vad ska man säga, verkligen högt och lågt eller åt båda hållen i den här debatten.
Mm.
Vilket gör hela bilden mer svårtolkad, såklart.
Mm. Och det tänker jag så att det är där du kommer in. Och försöker klara ut saker och göra saker mer klara.
Jag har inte kommit till botten med den här frågan än som du tog upp nu. Jag behöver lite mer tid och sätta mig in i det djupare.
Men vad händer? Hur insatt är du i ivermektin till exempel?
Jag är hyfsat insatt i det. Det är jag. Ja.
Och är det någonting som du vet? Jag vet ju att man sedan en tid här i somras fick börja skriva ut den. Mm. Så, och jag, det här är ju ingenting jag vet, men jag tänker att det kanske har ett samband med den här debattartikeln som gavs ut till en läkartidning. För efter att den gavs ut så blev ju faktiskt de kontaktade. Mm. Och de fick information om att nu går det att skriva ut ivermektin.
Mm.
Mm. Men att man får göra det på egen risk.
Mm.
Och vad betyder det i praktiken då, tänker jag?
I praktiken så betyder det så här att varje läkare gör en medicinsk bedömning av sin patient. Och det är en individuell medicinsk bedömning.
Mm.
Och då är det så här att om man läser fast den officiella dokumentationen på läkemedel som säljs i Sverige. Mm. Så står en indikation där. Med indikation så menas för vilken sjukdom används det här läkemedlet. Eller det är godkänt att använda för den och den sjukdomen.
Mm.
Men sen kan man ju då som läkare välja att skriva ut läkemedlet mot en annan sjukdom om man bedömer att det är relevant att göra det. Det vill säga utifrån det som kallas för vetenskap och beprövad erfarenhet i hälso- och sjukvårdslagen. Sen är det begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet ett begrepp som inte är definierat rent juridiskt. Men i alla fall om man då som läkare bedömer att det är rimligt att skriva ut det läkemedlet mot en annan sjukdom så kan man göra det. Mm. Och det gäller allting, det är ingenting nytt utan så har det varit förut också. Men det är ju upp till ens egna bedömning då att göra det. Det är i och för sig alltid vid andra situationer också. Men när man då skriver ut receptet så markerar man på receptet till apoteket att man skriver ut det på en annan indikation. Och det är för att apoteket ska förstå att man har tagit ställning till det. Att jag skriver ut ivermektin mot covid-19 fast det står parasitinfektioner på indikationen i FASS. Om man inte skriver det, noterar det på receptet så ringer apoteket upp läkaren och frågar sig, har du tänkt rätt här? De har en rutin för att dubbelkolla att det inte blir fel läkemedel som lämnas ut till patienten.
Mm. Och i mina öron så låter det som att det krånglar till allting.
Mm. Inte nödvändigtvis, utan det här förekommer ju på andra läkemedel också och andra sjukdomar, att man skriver ut det utanför indikationen efter en bedömning. Ja.
Mm.
Så att det är ingenting nytt, och skriva den noteringen på receptet går väldigt fort också. Men det handlar ju mer om att svenska läkare måste ta ställning till att överhuvudtaget skriva ut det i ivermektin. Problemet är att det ingår inte i behandlingsriktlinjerna.
Nej.
Regionerna går inte ut med det, Socialstyrelsen går inte ut med det. Det tas inte upp. Och nu kommer den här debattartikeln in i Dagens Medicin. Då, men annars så, så det är väl mer det som är problemet. Att man inte, att läkare inte ser att det här faktiskt finns som ett behandlingsalternativ.
Mm. Och jag tänker att många läkare kanske inte ens vet om det.
Nej, exakt.
Nej.
Exakt.
Men ändå, alltså jag säger inte, men det känns bara som att, och när du säger så här, en läkare, han visar att han tar någon form av ställning. Och då tänker jag, det ingår ju i allt det här vi pratar om, så känns det ju som att jag, i det här med den här tystnaden också, att det är nog många som tycker att det är väldigt obehagligt att ta ställning.
Ja, det kan det ju vara. Det kan ju innebära att du får problem. Jag menar, i andra situationer så skulle jag säga att det är ett icke-problem i sjukvården. Att man, det har hänt många gånger att läkare har också gjort. Där man ändå bedömer att det finns vetenskap och beprövad erfarenhet bakom det hela, så att säga.
Mm.
Så det är inget konstigt i sig att skriva ut ett läkemedel utanför indikationen. Men här har det blivit så infekterat. Det går ju taget inte att diskutera vissa behandlingsalternativ mot covid-19. Till exempel ivermektin är svårt att diskutera. Och det förekommer ju också att hälso- och sjukvårdspersonal som går lite utanför det rådande narrativet, så att säga, de drabbas av repressalier från arbetsgivaren.
Mm.
Och då är det ju klart att man kanske känner sig att man inte vågar då som läkare att gå utanför det, kan jag tänka mig. För att man är rädd att kollegorna ska ha synpunkter eller chefen ska ha synpunkter på det. Eller, ja.
Mm. Mm.
Det krävs ju lite extra mod att våga gå utanför den mallen, så att säga, som läkare då.
Mm. Ja, nej, men det är det. Det är det jag tänkte på när jag hörde dig berätta. Ja. Bara. Jag kan inte låta bli att tänka på de här PCR-testen ändå. Alltså så här, de kan inte de också, eftersom väldigt många, man använder ju PCR-testen inom läke, alltså inom vården, som ett en check på om man har covid eller inte.
Mm.
Och så tänker jag att om jag nu skulle ta ett sånt PCR-test och så visar det sig att den här, jag är läkare, min patient har inte covid enligt PCR-testet, men den har ändå alla symptom och ber mig skriva ut ivermektin. Ja, jag bara försöker se det scenariot framför mig, eftersom jag vet att de här testen inte funkar.
Ja, testerna ger ju framförallt en hög andel falskt positiva svar.
Mm.
Men så det är väl det största problemet med dem. Det kanske inte är lika vanligt att de är falskt negativa.
Mm.
Men det är fortfarande så att det är läkarens bedömning av situationen. När läkaren ställer diagnos så ska det vara en samlad bedömning av helheten. Mm. Det patienten berättar, det man hittar i en fysisk undersökning och eventuella labbprover man tar. Mm. Och sen efter det får man göra en rimlighetsbedömning då vad som är den korrekta diagnosen. Och ibland när man är osäker på labbtester så kan man ju ta om den andra gången om man har väldigt stark klinik som talar för en sjukdom.
Mm.
Däremot är det ju, kanske man inte ska ta test väldigt många gånger, men ibland händer det ju att man tar test två gånger för att det finns en viss osäkerhet. Och det gäller ju alla labbtester, det är ingenting unikt för de här PCR-testerna. Alla labbtester har en viss osäkerhet i sig. Det varierar mellan olika tester hur stor den osäkerheten den är.
Mm.
Men med de här testerna är det en väldigt hög andel falskt positiva svar.
Mm. Och jag försöker bara förstå när man vet det. Och jag tänker så här, du kan ju inte vara den enda läkaren som vet det. Hur kan man ändå fortsätta liksom valsa med i den här lögnen?
Jag tror att det är fortfarande många svenska läkare som inte är medvetna om det här faktiskt.
Mm.
Som inte är medvetna om hur osäkra PCR-testerna är. Som inte är medvetna om att ivermektin kan användas för att behandla covid-19. Som inte är medvetna om att D-vitaminnivå har en viktig förebyggande effekt. Alltså att D-vitaminnivån är avgörande för risken att drabbas av sjukhusvård. Eller svår covid-19 så att du behöver läggas in på sjukhus.
Mm.
Och så vidare och så vidare. Jag tror faktiskt att det är en stor andel som inte är medvetna om det.
Mm.
Men jag vet inte, jag har inga siffror. Det här är bara min subjektiva upplevelse så här långt. Mm. Jag pratade med en läkarkollega och det nämnde jag i den här presskonferensen i juni utanför Folkhälsomyndigheten. Då var det en pensionerad allmänläkare som jag känner sedan tidigare. Hon är väldigt klok och bra, så där tycker jag.
Mm.
Och så skickade jag inbjudan till henne till presskonferensen och då ringde hon upp mig och så frågade hon så här, men vad handlar den här presskonferensen om?
Mm.
Ja, så det finns ju behandlingsmetoder. Det går ju att behandla. Så människor dör i onödan. Det går ju att behandla covid-19 med fler behandlingsmetoder än vad som sker nu. Till exempel ivermektin. Mm. Och då visste inte hon vad ivermektin var. Hon kunde ingenting om det. Hon visste inte det.
Mm.
Så att det är så mycket information som man har undanhållit från läkarkåren.
Mm.
Och då om man som läkare ska ta reda på det så måste man ju anstränga sig själv och sitta och läsa själv i vetenskapliga studier, alternativa kanaler och så vidare och så vidare. Och det är tidskrävande och många kanske inte har tid eller ork och de har mycket på jobbet. Och, ja, så blir det som det blir.
Ja, jag vet inte, alltså, informerat samtycke dyker upp i huvudet på mig. Mm. Tänk på vad du har att säga kring det och de här injektionerna.
Alltså begreppet informerat samtycke, det står ju i patientsäkerhetslagen. Informerat samtycke, det innebär att patienten ska få en nyanserad information om en behandlingsmetod.
Mm.
Det vill säga både fördelar och risker, nackdelar, biverkningar. Mm. På ett balanserat sätt. Sen kan det vara svårt som läkare att sitta och berätta varenda liten detalj om precis varenda ovanlig biverkan. Men alltså någorlunda balans ska det vara mellan förväntad liksom, positiv effekt och negativ effekt.
Mm.
Och det är ju så att behandlingsmetoder ska ju generellt sett ge mer positiv effekt till patienter än vad det ger skada biverkningar.
Mm.
Det är ju själva syftet med hälso- och sjukvården, att behandla patienter så att de blir bättre. Va? Men det är att patienten ska få en nyanserad information om det här. Och sen att han eller hon tackar ja eller nej. Att ska ju lämna ett samtycke då, det ska vara ett välinformerat samtycke. Eller har rätt att tacka nej till behandling om man inte vill ta emot den här behandlingen. Och det gäller med ett fåtal undantag, till exempel lagen om psykiatrisk tvångsvård. Där man under vissa premisser då kan ge tvångsvård till patienter. Och där ställs det väldigt höga krav för att kunna ge tvångsvård till en människa. Just för att det kränker integriteten och det kan, om det används på fel sätt och med fel regelverk, så kan det användas för maktmissbruk mot människor, att låsa in en människa som man tycker är obekväm av någon anledning. Sen har vi smittskyddslagen då, där man kan påtvinga testning för vissa smittsamma sjukdomar, där det faktiskt är tvingat att ta vissa tester. Men det är ju inte, det har ju inte skett för luftvägsburna virus förut, inte för den typen av smittor, utan det är ju, exemplet är ju sexuell smitta, klamydia till exempel, eller blodsmitta. Så det är ju sådana där man, om man har smittspårning då, så kan man formellt sett tvinga en människa att faktiskt gå och ta det här testet.
Men det som sker nu, apropå informerat samtycke men även tvång. Alltså så här, jag pratar ju med människor varenda dag. Dels får jag massa information folk skriver, men även vänner och bekanta som får frågan. Alltså den dyker ju upp nu på jobbet. Så vi vill att ni som är inne på kontoret tar den här injektionen. Så det är ju inte, det står ju inte någonstans att någon är tvungen att ta den. Men om man ska få vara på jobbet, om man ska få börja resa igen, om man ska få vara med på konferenser, om man ska få vara med på möten, så måste du ta den.
Ja, men det pushas ju väldigt hårt för de här injektionerna, mycket grupptryck. Det är det många som har berättat för mig på de här mötena så också, att det är väldigt mycket grupptryck kring det här. Och man informerar inte om biverkningarna. Och sen rent juridiskt sett så är det så att en arbetsgivare kan inte tvinga en anställd att ta en injektion. Och du som anställd har heller ingen skyldighet att upplysa arbetsgivaren om du har tagit injektionen eller inte. Du är faktiskt en privat personlig information, hälsoinformation om din hälsa. Så att generellt sett i de flesta yrken så finns det ingen som helst upplysningsplikt från arbetstagaren att berätta om det här. Och det står ju också i grundlagen att vi ska vara skyddade mot påtvingade kroppsingrepp. Att vi ska kunna resa fritt inom landet och in och ut i landet och så vidare.
Så när en arbetsgivare frågar sin anställda om den har tagit den här injektionen eller inte, så behöver personen i fråga inte svara?
Nej, du behöver inte svara. Det är lika lite som att du behöver svara på om du har, ja, vad ska jag jämföra med? Du har genomfört någon operation tidigare eller du har haft någon annan sjukdom tidigare. Du har ingen skyldighet. Möjligtvis, jag vet inte hur det är med yrken där det ställs vissa fysiska krav, om man tänker brandmän och liknande, rökdykar och sådär. De har ju vissa hälsokontroller som ingår, som utförs av företagshälsovården. Och det är ju framförallt för att skydda arbetstagare mot arbetsskada i yrket. Och för att dels att de klarar av att utföra sitt yrke, för att de har tillräckligt god fysisk hälsa för det. Men också dokumentera ifall de skulle råka ut för någonting i arbetet. Att man har tidigare undersökning att jämföra med. Så jag vet inte om man möjligtvis skulle kunna likställa det med vissa typer av yrken då, att det skulle ha betydelse. Men jag har väldigt svårt att se att man skulle, varför skulle man ha skyldighet att berätta om att om du har tagit den här injektionen eller inte, eller hur du tänker kring det, lika lite som att du behöver berätta om du har genomfört någon operation tidigare eller du har kraftig mensvärk varje månad när du har mens eller vad som helst. Jag vet inte om man ska jämföra med.
Men det blir ju ändå, någonstans så indirekt känner sig ju folk tvingade att svara. För det är så att du får börja resa om du har tagit den. Eller sitta med på möten. Så den är ju klurig.
Det är ett starkt grupptryck. Jag tycker om man känner att man orkar stå på sig, att man bara ska protestera mot det här. Och säga så att jag vill inte svara på den här frågan, eller Nej, jag har faktiskt bestämt mig för att inte ta den här injektionen av olika skäl. Jag har samma rättigheter som alla andra. Och jag tror också att man behöver gå vidare i rent juridiskt med vissa av de här fallen och faktiskt bestrida det juridiskt. Men det kräver ju sin kraft och man måste ha skinn på näsan för att orka göra det här också. Jag förstår att vissa människor inte orkar heller, att det är lättare att följa med. Och det är det som är själva problemet, att det här grupptrycket gör ju att vissa går och tar den här injektionen också, fast de kanske känner sig tveksamma.
Ja, det har jag ju hört så många människor och träffat som säger att vi vill ju kunna börja resa igen. Det känns fel, det kändes fel, vi vill inte.
Ja, jag har träffat många sådana också. Och det är liksom den praktiska konsekvensen. Men om vi ska stå upp för våra gemensamma friheter så tänker jag att vi behöver protestera i de här situationerna och faktiskt inte acceptera det. Att man ställer sådana krav. Jag brukar göra en enkel jämförelse att covid-19 har en dödlighet som motsvarar säsongsinfluensa. Och hos yngre individer så är den lägre än vid säsongsinfluensa. Och varje år så erbjuder man ju vaccin mot säsongsinfluensa till äldre och riskgrupper, men man erbjuder det inte till någon annan. Och man går ju inte omkring och frågar på jobbet eller när man umgås med folk, så har du tagit vaccinet nu eller har du inte? Alltså, sen när blev det en allmän angelägenhet om du har tagit ett vaccin eller inte? Det har ju aldrig någonsin varit av intresse förut.
Nej, men nu är det det.
Nu är det
Nu är det. Och det är så tydligt att det är liksom två läger. Men jag tänker att vi behöver prata om barnen. Vi behöver verkligen. Ja. Och då tänker jag på rektorer som väljer att ta ansvar och bjuda in tonåringar. Jag har också fått ta del av information där de skriver att man inte behöver ha förälderns medtycke.
Ja, jag anser att det här är djupt oetiskt. För det första så är det så här medicinskt att barn och ungdomar som är friska i grunden, vilket nästan alla är i den åldern, de har extremt låg risk att få svår covid-19 eller dö i covid-19. Och vi har också forskningsunderlag som talar för att de heller inte är viktig grupp i smittspridningssynpunkt, så att säga. Och vi har inga långtidsstudier på det här. Vi vet att det förekommer allvarliga biverkningar. Vi har en farhåga att det kan ge fertilitetsstörning. Och ändå så erbjuder man då den här injektionen. Och nu på den här extra turnén så fokuserar jag lite extra på barn och ungdomar, för att jag vet att det pushas mot ungdomar nu. Och här till exempel från Region Gotland har jag satt ett exempel på den här samtyckesblanketten, att man har tagit bort nej-rutan, att vårdnadshavaren kan kryssa i en ja-ruta, men det finns ingen nej-ruta. Vilket är märkligt, va? Och man har ju också då sagt att man kan göra en mognadsbedömning av ungdomen, så att ungdomen kan bestämma själv om de ska ta injektionen eller inte, så att vårdnadshavaren inte behöver lämna samtycke. Det jag har fått rapport om i praktiken, jag har själv inte varit ute på skolor och tittat hur det här går till, men några som jag känner som har gjort det, de säger att det är en löpande band, princip, det går väldigt fort. Hur ska man kunna göra den mognadsbedömningen? Och när man pratar med ungdomarna, de känner inte ens till vilka biverkningar som förekommer på de här injektionerna, de får ingen information om det. Här på Gotland har jag fått rapport om att på första dagen efter sommarlovet, när man startar terminen, så börjar man direkt Lärarna börjar direkt prata med eleverna om att nu ska vi komma igång och vaccinera och det är så bra att vaccinera. Alltså att det här ligger ju liksom så långt i framkant att man pushar på att ungdomarna ska ta det här. Och sen då även att rektorer hjälper till att liksom se till att om det inte går ut före en buss utanför skolan, då flyttar man in verksamheten in i skolan. Och det är faktiskt så här att det föreligger misstanke om brott när det gäller de här injektionerna. Det har vi pratat om på en del av våra möten i Bota Sverige. Och när det föreligger misstanke om brott, man har påtalat det för regering, myndigheter, och det händer ingenting utan det fortsätter i samma takt och man får inte adekvata svar. Då är det så att då ligger det mycket ansvar också på sjuksköterskan som ger injektionen eller om det är läkare som kanske har ordinerat den från början. Det kan vara så att sjuksköterskan i vissa lägen kan ordinera själv. Och om en rektor till exempel underlättar den här processen att erbjuda injektioner till ungdomarna så ligger det också ett personligt ansvar på rektorn.
Mm.
Och det kan vara så att det faktiskt föreligger misstanke om brott när det gäller dem också, att de kan bli personligt ansvariga för det här, mm. sjuksköterskan och rektorn och så vidare. Det tror jag att många av dem inte är medvetna om det.
Nej. Jag hade ju nedskrivet just att lärare och rektorer, det står någonting i grundlagen att de ska hålla sig neutrala. De har ju ingen, att de inte kan gå in och de har ingen rätt att gå in och påverka elever till såna här saker.
Nej, nej. Precis.
Mm. Och det här är ju precis det vi ser. Alltså så här, mm. jag har, precis som du säger, så jag har hört så många exempel på liksom, mm. första dagen i skolan. Räck mm. upp handen, alla ni som har tagit injektionen.
Ja, ja. Nej, alltså,
det här är ju en, det är ju en religion.
Ja.
Mm.
Det ja. Nej,
och vad det gör det då? Med de som inte har tagit det.
Ja, ja, det sätter ju ännu mer press på om och säger att det är en ungdom. Och det har också fått rapport om det är en ungdom som känner en motvilja mot det här. Och det känns fel och vill inte ta den här injektionen. Och sen är alla kompisar på och trycker. Ibland kanske föräldrarna pushar på också. Eller läraren pushar på.
Mm.
Det har ju aldrig någonsin gjorts i skolans regi på det här sättet. Och mm. barnvaccinationsprogrammet som till viss del utförs då. Inom elevhälsan i skolan. Den största delen utförs ju via BVC innan barnen börjar skolan. Men till viss del så utförs det av skolsköterskan. Där, det går inte alls till på det här sättet. Man har en tydlig samtyckesblankett från vårdnadshavaren. Där finns en ja-ruta och en nej-ruta. Mm. Och det är absolut inte så att läraren står och pratar om det på lektionerna. Liksom.
Mm. Ja, nej, men för jag har ju en misstanke om att det är bara en tidsfråga. Alltså det är bara veckor tills vi kommer börja släppa på liksom för ner till 12 år.
Mm. 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 Ja, jag är rädd för det också.
Ja, för det känns ju som att det har hela tiden varit i Sverige att det finns ändå en, ja men det kommer inte hända här. Allt det som händer i andra länder, det kommer inte hända här.
Mm.
Men det har ju redan hänt. Mm. Och det händer ju hela tiden.
Ja.
Mm. Så att jag bara tänker, precis liksom med referera till det du sa, när ska vi resa oss upp? När ska vi säga nej? När ska vi protestera?
Mm.
Ja.
Mm. Ja. Nej, folk behöver, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Folk måste reagera och säga ifrån helt enkelt.
Mm. Ja. Jag bara funderar på, jag har fått så otroligt mycket frågor här som jag försöker också hinna med och kika på. Men ja. Det är skönt att du var så lugn här. Ja, nej men det är jättemycket frågor, men det är svårt att det stod någonting om, nu tappar jag bort den, så stod det om Pfizer och barnen, att det är injektionen, precis, det, jag vet inte om du känner till det, men det står här i alla fall, hon skriver att de har blandat ihop det, att det är Pfizer för barn som är godkänt.
Mm.
Och det ska lanseras 22-23. Men det kanske det var att snurra till det här.
Mm.
Men jag tänker så här, vad kan vi göra för barnen om vi stannar liksom där?
Mm. Jag tänker det som man är förälder, att man pratar med sitt barn eller sin ungdom om det här. Och att man gör det upprepade gånger. Och sen så att man ringer själv som förälder till skolan och uttrycker väldigt tydligt. Jag har bland annat en god vän till mig som har gjort det. En killkompis som har, han och mamman är separerade då, men de är helt överens om att de vill inte att deras dotter ska få den här injektionen. Och han har ringt till skolan och talat om det, pratat med rektorn så här, att det här får inte hända, ni får inte ge den här injektionen till vår dotter. Och jag hörde också ett exempel från Luleå liknande exempel, att liksom redan i förväg förebygga det här, att det får inte hända. Och märker man att det här börjar bli ännu hårdare debatt i skolan kring de här injektionerna, att man måste gå in och markera väldigt tydligt som förälder. Och det är svårt att ge några mer konkreta råd än det, tänker jag just nu. Men alltså på alla sätt, ringa, skriva brev. Och blir det någon form av misstanke om att skolan gör snedsteg, då kanske man faktiskt gör en polisanmälan.
Ja, det var det jag tänkte. Så att, ja. Men är det också någonting som man skulle kunna göra mot sjukvårdspersonal?
Det kan man göra. Alltså det ena man kan göra, det är att anmäla till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Sen kan man göra en polisanmälan. Det är inte så vanligt att man gör det mot hälso- och sjukvårdspersonal. Utan ofta så går man via IVO då, om man anser att det är en felbehandling. Men man kan anmäla till polisen. Sen tror jag just nu att det kanske är svårt för polisen att polisen verkligen kommer att göra någonting. Men det är ändå en markering. Och det finns dokumenterat, och förhoppningsvis så kanske den här människan som har blivit polisanmäld vaknar till en extra gång. Får man ju hoppas att det ändå blir någon form av väckarklocka när man får ett brev hem att man faktiskt har blivit polisanmäld.
Hur jag tänker de här sjuksköterskorna som åker runt med bussar och på olika gymnasier.
Jag vänder sig till dem personligen, tänker jag. Och dels kanske börja lite mjukare och förklara om de fortfarande inte har förstått riskerna med det här. Och att det är experimentellt, och det här med informerat samtycke från vårdnadshavaren, hela den biten. Prata, försöka börja lite mjukare och prata kring det. Men om det budskapet inte går fram, och gå på en hårdare diskussion och gå på deras verksamhetschef och vaccinsamordnaren i det här. Att gå på ordare, skriva brev eller göra en polisanmälan om man har sett att det behövs. Jag tror att det är på den nivån tyvärr. Alltså jag är inte så att jag vill uppvigla till liksom saker. Va? Men det är tråkigt att det har gått så här långt. Men vad ska vi göra för att skydda barn och ungdomar från allvarliga biverkningar på de här injektionerna? Och att det faktiskt föreligger misstanke om brott. Så tror jag tyvärr att det är på den nivån man måste jobba.
Ja, jag brukar ju vilja avsluta de här intervjuerna med hopp. Och på ett sätt så, jag menar, ja, du ger ett konkret råd här. Så att det är väl faktiskt någonting som vi skulle kunna, jag kan börja med att gräva djupare själv och se vad jag själv kan göra. Men om vi avslutar den här intervjun med någonting hoppfullt. Och jag tycker att du ändå har varit väldigt bra. Och jag menar, allt det du gör sprider ju väldigt mycket hopp. Och just det här att personligen gå ut och att möta människor, det tycker jag är så fantastiskt fint. Att verkligen ta sig den tiden. Så vad skulle du vilja säga?
Jag tycker att det finns hopp. Om vi kommer över den här situationen, jag menar, nu är det eländigt på olika sätt. Och det är möjligt att det kommer bli ännu värre. Jag tror faktiskt det är ganska sannolikt att det kan bli rätt så illa faktiskt, tyvärr. Men om vi lyckas ta oss igenom allt det här, så säger jag att vi kan bygga upp ett mycket bättre samhälle än vi har haft hittills. Så att för mig så finns det hopp. Jag har absolut inte släppt hoppet, utan jag jobbar mot en ljus framtid. Och jag gör mitt bästa liksom för att skapa den framtiden. Och mycket av de här personliga mötena, återigen, så jag träffar så otroligt fantastiska människor på de här mötena när jag reser runt. Och det ger verkligen hopp att det finns faktiskt väl ändå människor som... ingen är ensam. Vad brukar man säga? Ingen människa är en ensam ö, eller hur man säger. Att det ger så mycket nätverk. Det är väldigt viktigt att vi nätverkar. Jag har pratat med folk, det var folk som ringt mig och jag sätter presskonferens på nätet, och jag känner mig så ensam. Alla mina släktingar och arbetskamrater har tagit den i injektionen och tycker det är jättebra, och jag vill inte ta den, och jag tycker det är så konstiga saker som händer i samhället nu, och det är så vinklat i media och sådär. Jag känner mig så ensam, och man hör att det är mycket ensamhetsproblematik i det här. Och där fick jag faktiskt för en kvinna som jag ska träffa senare under veckan här nu på turnén, som är med och hjälper till att ordna mötet på plats, att jag pratar med henne igen. Och då säger jag, men nu har jag fått en kontakt och han ska vara med och hjälpa till med mötet. Han är en man som bor i grannbyn, så att nu har vi lite vänskapliga kontakt och sådär. Och jag tänker att det här är så viktigt, att det ger mig mycket hopp att ändå när de här människorna går ihop, att det blir så otroligt positivt och konstruktivt, och det är verkligen konkreta sätt att jobba på. Sen är det ju olika sätt att jobba på. Jag är bra på att prata inför folk och organisera saker och skriva brev. Andra människor är jättebra på att gå fram till någon på gatan och börja prata. Mm. Så att vi kompletterar ju varandra det här, hur vi jobbar liksom. Men jag tycker det finns en stark hopp i det. Att det finns, ja, jag ser ett hopp om mänskligheten. Och det finns jättemånga fina människor faktiskt där ute.
Ja, men och stort tack Hanna. Alltså det är så mycket kommentarer. Vi har över 500 tittare enligt det här i alla fall. Men det brukar visa sig vara fler faktiskt.
Okay.
Men, ja, apropå trolleri med siffror och sånt. Men det är fantastiskt. Och stort tack till dig. Och som sagt för din medverkan och ditt mod. Och jag är så glad att du bara fortsätter att göra det här. Och för det hopp du sprider. Och som sagt, tusen tack alla som har tittat också. Det sprider också massor med hopp, vill jag säga.
Verkligen. Jag tackar så mycket för uppmärksamheten och tack för att jag blev inbjuden till intervju. Och vi kämpar vidare tillsammans, tänker jag.
Det gör vi. Tack så mycket.
Tack.
Tack.